Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG, odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon på er, varmt välkomna till Fotbollsmorgon. Det är torsdagen den 27 oktober och som vanligt så har vi ju ett ruskigt bra körschema framför oss. Det spelas mycket fotboll, det händer mycket i fotbollsvärlden och det ska vi såklart gå igenom idag tillsammans med min panel som jag alldeles strax ska välkomna. Men vi har också en hel del bra gäster med oss idag. Alldeles strax, eller om en lite dryg halvtimme då, så ska vi ringa upp Filip Björne som är journalist nere i Madrid. Han var på plats igår när Atletico de Madrid åkte ur Champions League. Lite överraskande. Det var en dramatisk match hemma mot Leverkusen. Sen så ska vi välkomna Christer Mattiasson, BP's succétränare som nu är uppe i Allsvenskan. Han har ju tagit BP rakt igenom två serier här nu, så att vi vill ju höra lite bakom framgångarna. Och sen 8:30, då ringer vi upp AIK sportchef Henrik Jurelius som har varit aktiv den senaste tiden, flyttade upp lite unga spelare och igår gjorde klart med Degerfors succéanfallare Omar Faraj. Men det tar vi lite senare. Först säger jag varmt välkommen tillbaka till Niklas Niemi.
Ja, men tack så mycket.
Hur är läget?
Ja, det är alldeles underbart.
Ja. Ja. Du börjar komma in i rutinen här.
Ja, men fan, det är jätteskönt. Alltså, ja. Nu, som jag snackade om tidigare, det bästa som finns är att gå upp i morgonen, ja, lämna barnet som har gått upp, ja, och dra, ja, låta ens partner tar, ja, grovjobbet första timmen. Kommer tillbaka, då är det dags att sova, mm, från dem.
Det är svårt att beskriva för någon som inte, nej, har barn. Och en sådan har ju du faktiskt bredvid dig. Ja. För det är med stor glädje som Fotbollsmorgon välkomnar debutanten i de här sammanhangen. Ja. För de som har kollat Dobb-TV har ju stenkoll på det. Men nu har ju vi en betydligt bredare och större publik. Så att det är ju på riktigt den här gången. Ja. Vi säger varmt välkommen till Fabian Ahlstrand.
Tack så mycket, tack så mycket.
Det är lite som att Ola Wenström är comeback i Viaplay.
Ja, lite så. Ja. Verkligen.
Ja, du sa ju, nu får du vara redo, det här är ett steg upp.
Det är ju så, och för de som inte har koll på det då, så är ju du tidigare division 1-spelare i Sollentuna. Du är Djurgårdssupporter, lite av en Rain Man inom fotbollen. Du har ju koll på det mesta, du skriver våra frågor i våra frågesportsprogram, Quizaleta.
Inte längre då.
Nej, men du gjorde. Ja. Men senaste halvåret så har du varit iväg på ett äventyr.
Ja, i Australien, spelade fotboll där i ett halvår och bodde i Melbourne. Och det var jättekul. Så jag kom hem i förrgår.
Ja, hur är det med jetlagen?
Ja, men det är bra, jag var i Asien i några veckor så det är 5 timmars skillnad. Mm. Så det är skönt när man vaknar, ja, så tidigt, det är så här, nu är klockan 10 för mig egentligen. Mm.
För de som vill följa det lite närmare då, och ditt äventyr där borta, så har vi skickade över vår redaktör här, Viktor.
Ja, det lade ni resurser på.
Vad sa du?
Det lade ni resurser på.
Ja, det är klart det gjorde jag. För det är ju ett jäkla fint reportage, 45 minuter, där man fick följa nere i Down Under. Ja. Och följa ditt fotbollsliv. Men för de som inte har hunnit se det då, gör det då, ni som inte har gjort det. Men för de som inte har hunnit se det ännu då, hur var det där nere fotbollsmässigt?
Ah, men det var annorlunda. Det är en helt annan fotboll. Alltså, det är mycket mer fysiskt. Sen spelar du bara på gräs, vilket är ju en enorm skillnad kontra Sverige.
Det finns inte konstgräs överhuvudtaget eller?
Ja, det finns, men jag stötte aldrig på det.
Nej.
Såg det några enstaka gånger, men vi spelade bara på gräs. Men det är liksom, fysiken var skillnad och spelarna var man säger annorlunda spetsegenskaper. Du vet så här, de hoppar högt och kan nicka bra, mm, liksom, men fotbollsmässigt är de ju rent tekniskt är de ju långt efter. Sen spelar ju inte jag på någon jättehög nivå. De har ju A-League och sen är det ju under där så är det ju låsta, eller A-League är ju låst och sen under där har de ju så här olika mm-hmm. ligor. Så det är ju, du kan ju inte nå högsta ligan i Australien utan den är ju okay. låst. Och sen är det ju ligor under där. Och i varje, vi spelar bara mot lag i Melbourne. Och de har ju liknande serier i Sydney, Brisbane, alltså okay. överallt i Australien. Så det blir ju att det blir väldigt centrerat. Mm. Och det gör ju att liksom att ja, nej men alltså att de bästa spelarna, det är ju bara, det är bara i Melbourne du spelar liksom. Mm. Så du möter ju inte lag i Sydney eller sådär. Men sen var det ju, det var ju ofta så, varje lag kunde ha tre visa spelare, alltså tre utländska spelare. Mm. Och det var ju alltid de som var de bästa. Så i vårt lag så hade vi, jag, en kanadensare, en svensk som bytte lag sen och sen en sydkorean. Och det var ju ofta de utländska spelarna som var de bästa. Och så liksom skillnaden mellan de bästa spelarna och svenska spelarna var ganska stor i den ligan jag
spelade. Det är lite så de brukar beskriva MLS också.
Men, ja, men det, var, det, men, ja. Det är mycket man kan liksom ta från MLS in, alltså, så, och jämföra med den australienska fotbollen. Och jag var på några matcher i A-League och det var ju, det påminner mycket om varandra. Mm.
Vad, kunde de inhemska spelarna också tjäna pengar i ditt lag? Så att säga?
Ja, exakt. Sen... Så vet jag inte.
Men de kunde inte vara som division 1-löner i Sverige samma.
Ja, men jag tror väl, nu vet jag inte riktigt snittlönen i division 1, men de, kanske samma, lite bättre kanske.
De jobbar också eller?
Alltså, exakt. Så vi tränar ju på, alltså, de flesta spelarna jobbar ju liksom. Mm.
Vad händer här nu, härnäst då? Vad, tar du upp fotboll eller fortsätter du karriären?
Ja, men inte där. Jag känner rätt... Ja. Tror att jag känner mig rätt färdig att åka tillbaka i alla fall.
Vi gästas ju lite senare av Christer Mattiasson. Mm. Du hade ju honom som tränare i Sollentuna. Mm. Kanske bra tränare.
Grym. Ja, jag gillar honom.
Lösa ett kontrakt i BP då, spela allsvenskan.
Ja, vi får ta det här.
Mm. Precis, det är bara att skriva på.
Men du ska spela fotboll hemma nu.
Ja, men nu har jag ju inte spelat på. Jag har varit ute och res nu efter att säsongen tog slut. Och alltså, saknade grymt mycket. Mm. Det är bara att det är så himla kul fortfarande. Sen så här, vilken nivå man spelar får man se. Men
det, gammal är det nu? 97 kanske?
95.
Men alla vet ju också hur inbiten Djurgårdssupporter du är. Hur har det varit att missa det här succéåret?
Ja, det har varit tungt faktiskt. Mm. Många gånger. Det är alltså... Det har inte varit samma...
För de matcherna ser du ju alltid.
Ja, det gör jag ju. Det har jag ju sett varenda. Någon match jag har sett efterhand. Mm. Och det var någon gång det var laggat med anslutningen till att kolla. Men det har varit stundtals rätt tufft alltså. Ja.
Kunde du någon gång känna att fan, hoppas de inte vinner här när jag missar allt?
Men samtidigt typ när de tog sig till Conference League där, det var ju bara ren eufori liksom. Ja. Och men man är ju superglad. Alltså det här är ju den, alltså, tycker jag, kanske inte för mig, men generellt den bästa säsongen någonsin. Mm. Eller på, alltså betänk på hur den sommaren, alltså nu blir det inget SM-guld, men på det sättet Djurgården spelade sommaren och tog sig till Europa, det, de minnena supporterna har fått uppleva, det är alltså väldigt starkt. Man kommer ju alltid prata om sommaren 2021.
Liksom. Ja, det är ju bättre än 19, 22. Så att säga. Minnesmässigt är det här bättre för supporterna än 2019, när det vann guld.
Ja, alltså det är klart, alltså, det där är ju personligt. Ja, men alltså du menar just de liksom enskilda momenten som bara kom på rad. Liksom. Och sen är det klart att ett guld är ju det största, men alltså just match för match, det är helt otroligt.
Ja, och jag tror faktiskt att ni hade vilken annan säsong som helst, eller på att säga, vunnit guld tror jag. Alltså Häcken är ju vrålstark, alltså vilken mästare vi kommer att få här om några dagar. Men jag tror att de säkrar redan på söndag. Ja, eller men känslan är att Djurgården hade nog, i fjol till exempel, då vann väl Malmö på 59 poäng, målskillnad mot AIK. Hade det varit i fjol så hade nog Djurgården stått där.
Ja, förra året så var ju guldet Djurgårdens länge. Men det var ju
svaga under hösten alltså.
Men
det var det ju. Alltså, Djurgården var ju riktigt dåliga under hösten.
Absolut.
Men, jämför med det Djurgården vi ser nu. Ja. Nu har man ju varit lite sliten.
Men var guldläget tre gånger kvar?
Ja, jo.
Ja, de nu också.
Jo, precis. Men då var det också sämre lag alltså, som slogs i toppen, måste jag säga. Alltså, nu, jag tycker Djurgården är ju betydligt bättre här och nu än vad de var i fjol. Mm. Sen måste man ju också...
Jag glömde bort lite sommaren då, när Häcken liksom tar hem bröderna Gustafsson. Alltså, det gick helt under radarn som två. Det är ju dundervärvningar.
Ja,
liksom.
Ja,
alltså, de är överlägsna.
Helt överlägsna. Alltså, det är helt överlägsna.
Och det har man ju, glömmer man ju bort när man pratar om att de skulle choka. Liksom. Ja. Jag kommer hem, de här två liksom, jävligt rutinerade spelare liksom, som är Häcken fostrade. Så det är klart att de är så jävla bra bara.
Ja, men det målet, du menar 2-0 målet mot Malmö, också sån otrolig klass från liksom hela vägen. Och Rygaards assist i Gustafsson, Nej, de är värdevinnare.
Bayern då? Mm. Vad känner du kring att ni tappar greppet här nu? Men ja. Ni ser ut att ändå lösa en Europaplats.
Ja, nej, men alltså, det var ju lite luften nu såklart. Efter 1-1 hemma mot Sirius.
Men det visste ju du.
Ja, jag satt så i det här
studion. Jag kollade på det. Jag
sätter 5-1 mot Varberg. Nu har han fått hybris. Ja. Nu tror han att spåkulan är...
Ja, men då satt ju där. Nej, men det var ju såklart. Men så... Men nu tycker jag alltså samlingen mentalt i Bayernled nu inför Kalmar-matchen är, ska jag säga, nästan monumental. Alltså det är nästan final ju. Mm. Att tar vi den så är det klart. Då går vi till Europa. Och det är liksom, och det är liksom lite av det som vi alltid snackar om. Vi vinner ju inte, så det är lugnt. Vi vill ta vi Europa så vi
är
där liksom.
Ja, men då är det ju, alltså, det gäller väl nästan alla allsvenska lag. Kanske inte MFF, där finns det väl en tydlig
förbild
att vara etta. Men att liksom en säsong där man når Europa är ju alltid bra.
Mm. Ja, och att ha den här matchen mot Kalmar nu. Det är liksom det är kul, det är bra avslut hemma säsongen också. Och det liksom gör mycket med känslan av säsongen också faktiskt, om vi vinner.
Och det kanske har varit så helt.
Ja, den är nu, ja. Och sen har Helsingborg.
Sen har Helsingborg borta sista. Och den tar väl alla.
Innan vi ringer upp Filip då nere i Madrid, så kan vi väl gå igenom lite gårdagens resultat i Champions League. Hur hett känns Champions League, Fabbe?
Ja, men jag tycker att jag generellt så har jag tappat mycket fokuset på europeisk fotboll.
Du sitter ju hellre och kollar en Division 3-match.
Jo, men det gör jag faktiskt. Skogen, och ja. det gör jag. Men sen tycker jag att det är ganska tråkigt också. Att så här, när man väl tittar att man har tappat så mycket. Liksom, man har tappat kontrollen över sin egen kunskap om den europeiska fotbollen. Så här, spelare som... Ja, men det går att kolla Bayern München och ser liksom att De Ligt spelar där. Inte tänkt på den sekund. Och det, jag tycker det är lite tråkigt att man har tappat det. Men sen under flera år så har jag tyckt att gruppspelet i Champions League är ju ganska ointressant. Att det är så... Det är så långt, nu är det ju kortare
nu är det bättre
på VM, men jag menar att det ska pågå fram till december för någonting som ändå är ganska liksom uppenbart vilka lag som ska gå vidare. Det är oftast en grupp där det är helgen och skräll här och där, men, och sen ska du vänta till februari och dra igång, så att man borde kunna göra det liksom mer effektivt, tycker jag. För det blir ju nästan från omgång 3-6.
Men det är ju den där eviga diskussionen. Samtidigt vill man ju ha de här lagen som, alltså, så här, drömmen för oss här i Sverige och andra mindre ligor är ju att någon gång få skicka upp ett lag så som Malmö har haft det. Och det är väl, jag vet inte varför man drömmer så mycket om det. Det är väl den där pengarchecken som trillar in i samma mer. Men att få gå någon gång och uppleva en 21-0-match på Friends Arena, AIK mot PSG, som förmodligen hade slutat 0-9. Uh-huh. Det är liksom den drömmen man har. Jag fick uppleva den sent 90-tal. Men tveksamt om jag någonsin kommer få vara med.
Nej, men det är det som är dilemma. För jag menar inte att man ska ändra det, för det är just den aspekten som är så viktig. Men det är just att det som man tittar på det, om man inte har det här sitt lag i turneringen, så blir det ofta så himla. Det blir som en transportsträcka.
Men nu är det ju lite miniskrällar ändå. Mm, ja. Barcelona fick ju lämna Champions League i den femte omgången redan. Var ju efter att, det var ju klart redan när Inter vann då, den tidiga matchen. Men...
Alltså, jag väljer samla spelarna 2 timmar innan avspark då för att se matchen ihop, Inter-matchen.
Vad är det för typ av uppladdning?
Nej, jag vet inte fan. Eller hur? Alltså, bara står i 4-0, 3-0 i paus va? Mot Pilsen, eller 2-0.
Precis, 2-0. Det var ju lite misär för ett Barca som har storsatsat. Och
men är det en
skräll? Har ju ett bra lag.
Vad sa du? Är det en skräll? Jag menar, Inter har väl kontinuitet och grejer.
Barca vet vi får höra snart med Filip vad han anser.
Men de plockar in Lewandowski, Koundé, Rafinha för 800 miljoner. Alltså det är ett annat, en annan hylla än Inter. Ja.
Och Inter som har gått dåligt i ligan. Okay. Och Lukaku skadade bara tillbaka igår.
Ja, det mål igår. Ja, precis.
Men Inter har ju sina problem. Barca har ju faktiskt gått starkt. Torskade de ju ett klassiker.
Det får de faktiskt skjuta.
Men Bayern München starka.
Ja, får man säga.
Alltså, det kommer bli en häftig, återigen, vår. Då. Mm. Det är där man får fokusera när det kommer Champions League. Men det, jag tycker det är många lag som oftast brukar man, sen blir det sällan så, men kunna peka ut en tydlig vinnare. Men i år känns det öppet och med PSG, alltså den där trion som inte kanske i fjol fick det att stämma till 100%, men nu är ju alla tre, ja, men det är ju tillsammans med Haaland, men, de tre bästa spelarna i världen.
Verkligen, men man är ju också rädd för vad som ska hända i vår nu. Alltså både Neymar och Messi har ett VM nu som kommer. Extremt, kanske båda deras sista VM. Ja. Neymar, inte konstigt att han inte spelar med VM igen efter det här.
Han skulle kunna liksom kasta in handduken.
Och den här månaden innan VM, då vill ju de sätta igång. Och då smäller det. Men sen efter VM, vad händer då? Jag vet inte. Jag tror inte att PSG tar det här.
Nej, det brukar ju vara så att de är väldigt starka under hösten. Har en ny tränare, de är liksom nyhetens behag avseende det. Flyger under hösten och sen kommer vinteruppehållet och sen får man en tuff lottning.
Ja, och sen så ryker man. Sen fyller ju Neymars sista år i februari.
Ja, precis.
Som skadar sig och åker hem till Brasilien tjock.
Men det är ändå roligt med att Messi och Neymar, Mbappé, att de är i så bra form inför VM. Alltså man vill ju ha stor. Ibland kan det ju kännas som så efter en lång säsong att spelarna kommer lite slitna, de har skador och så är de svaga när turneringen börjar. Nu är ju de i sin prime under säsongen.
Ja, verkligen. Jag hoppas ju nu. Jag håller en tumme för Messi och Argentina. Vilket är avslut på en karriär. Det var så vackert nu när han fuckade upp sin
Jag pratade med en argentinare för ett tag sedan och de är ju ett av få länder som verkligen uppskattar det här VM med tanke på att det är sommar i Sydamerika under VM.
Ja, alltså, det tänker man ju på. Vi svenskar är ju förbannade över att det spelas mitt i vinter. Men det är ju många länder betydligt större som får den här äntligen i sin sommar.
Ja, just det.
Det är lite häft kanske.
Men de ser ju bra ut såklart. Men de måste ju också israelerna igår. Det är inte svårt
att
spela då kanske.
Precis.
7-2 eller hur blev det? 6-2.
7-2 i tisdags. Daniel Sundgren, han är ju skadad. Ja. Men jag såg via sociala medier att hela hans familj var ju på plats.
Ja, okej.
De hade ju såklart då. Medan Daniel var kvar i Israel.
Ja,
det hade ju varit Robin, lillebror och pappa Gary som fyllde år där nere också visade Daniel. Och så fick han inte uppleva sonen då. Men det var nog ganska häftigt ändå. Med 7-2 är rätt skönt att slippa det kanske.
Jag tror det.
Ja, har vi med oss Filip eller? Är han på G eller? Inte än.
Jag såg Atletico, vi ska prata med honom om Atletico.
Ja, vad säger du, vad är din syn på den matchen då?
Vad ska man säga om den matchen?
De är utslagna, det är ju ändå
alltså, det ska de inte
Klubb Brygge
exakt. Tar, det är skitdåligt. Alltså, de har ju ett jävligt bra lag. Vilka spelare de har. Och det som de också pratar om i studion som nu kommer han här på
Ja, vad kul. Ja, men då tar vi får han ge sin syn på matchen då.
Ja, men Klopp har sagt att med de spelarna så kan man inte spela den typen av fotboll.
Nej.
Så pass bra spelare har de.
Då ska vi se här. Då har vi med oss då från Madrid journalisten Filip Björne. Varmt välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack så jättemycket. Det är jättehärligt att få vara med er här på morgonkvisten.
Ja, men vad kul. Berätta lite om din roll nere i Madrid. Vad gör du?
Jag jobbar med paddel här. Jag är journalist och jobbar för ett svenskt företag som heter Every Sport. Och vi har en sajt som heter Padel Alto här som är internationell både på engelska och på spanska då. Så att jag bevakar världstouren och det internationella som sker inom paddeln och här i Madrid så är det otroligt stort med paddel så att spelarna och så vidare bor här och tränar här så att det är enkelt för mig att
Vi ska fokusera på fotboll här men jag måste fråga, är paddeltrenden fortsatt glödhet nere i Spanien? Här i Sverige så är det lite fallande trender.
Ja, precis. Här i Spanien så är det ju en sport som har hittat balansen på ett helt annat sätt. Den har ju varit stor här länge. Det är ju i Spanien och Argentina där sporten har varit som störst. Och alla i princip alla stjärnor är från Spanien och Argentina. Så att man har väl hittat en balans helt enkelt i Spanien på ett annat sätt än vad som har hänt i Sverige nu med den här extrema boomen som har gått över nu lite då.
Ja, vi får se vad padden tar vägen här uppe helt enkelt. Men fotbollen då, den följer du noga också. Och du var ju på plats igår på Wanda Metropolitano för att se då matchen Atletico de Madrid, Bayer Leverkusen. Och det blev ju ett rejält fiasko får man säga.
Ja, det finns mycket att säga omkring den matchen. Det brukar ju hända ganska mycket de här Champions League-kvällarna när Atletico är inblandade tycker jag. Och det började väl i katastrof igår. Jag hade lite på känn innan matchen att det var rätt gött. Att nu måste liksom Atletico ligga på här och vinna matchen. Men sen så får man både 1-0 och 2-1 tillbaka. Så det blir ju uppförsbacke hela tiden. Och sen så finns det ju otroligt mycket att säga om det här. Slutet på matchen då, som är ju, det är ju helt galet alltså. Folk står ju och gråter och det är total eufori när liksom vi får straffen med oss där och sen så liksom bränner ju Carrasco den här straffen och det är ribba i returen. Och det är så mycket Atletico Madrid över det, så att det finns inte.
För de som missar då, matchen var ju slut. Och så hittar de en straff då.
Tveksam han.
Så. Tveksam via VAR. Och så efter slutsignal då så får Carrasco kliva fram i den 99:e minuten. Och bränner.
Ja. Ja, precis. Precis framför för kurvan då, och det är ju ett herrans liv där liksom, och alla står och bara kör Atleti, Atleti. Det måste ha varit en extrem press på honom, men att han bränner den finns ju inte liksom. När vi får straffen så står ju alla står ju och jublar liksom. Det är ju liksom, vi har ju vunnit matchen.
Och så står han i vägen på returen själv också.
Ja.
Ja, det finns inte. Han gjorde också en grym match igår. Carrasco kan vara väldigt upp och ner i matcherna, men han var faktiskt väldigt, väldigt bra igår. Så att man hade väl den där känslan att han nu kommer ju sumpa hela jävla skiten här i slutet. Så att,
hur har reaktionerna varit efteråt då? Vad skriver spansk media idag?
Nej, alltså jag kom hem här ganska sent i natt efter matchen där, så att jag har inte riktigt, jag kollade nu innan jag skulle in i sändning här lite vad som skrivs, och Madrid-tidningarna skriver ju att liksom det är ett totalt nederlag för Atletico, mer att det liksom är det här att de bygger upp det kring dramat som var igår då, och att liksom man förlorar på det här sista snöpliga sättet så att säga. Och det har ju sett ut lite liknande mot Porto hemma, var det ju också så extremt liksom övertag spelmässigt, och det är ribber och stolper, och det är liksom det vilsent bara riktigt. Så att kring Atletico så är det ju mer det sättet, medans det pratas mest om fiasko uppe i Barcelona då, Barcelona.
Ja, för om vi tar oss dit då, om vi ser på de spanska lagen i stort, Barça och Atletico de Madrid utslagna, det var ju inte enligt plan, du.
Nej, alltså när man ser nu fick ju visserligen Barcelona lite tuffare gruppar än Atletico, men när man ser Atleticos grupp så blir man ju så man trodde ju att de skulle springa hem den här gruppen liksom. Mer alltså enklare grupp i ett Champions League vet jag inte om man kan få som Atletico i andra sidningen liksom. Så att det var ju jäkla tråkigt och konstigt, och spansk fotboll i övrigt liksom, det är ju väldigt mycket kritik mot Barcelona och Atletico i Madrid just nu liksom.
Ett lag vidare i slutspel.
Ja.
Bara Real.
Bara Real.
Ja, det är inte godkänt någonstans liksom.
Nej.
Så att det är ju jäkla konstiga tider alltså, ja, måste jag säga. Och som ni sa där, Barcelona har ju gått bättre i ligan liksom, och så att man ska se de här insatserna liksom och bli förnedrade ute i Champions League, det är inte alls godkänt för spansk fotboll. Och som ni vet så kan det ju liksom pressen och sådär inom spansk fotboll är ju liksom att man ska vara nummer ett. Så att det är konstiga tider.
Men du, och trycket på tränarna då? Alltså Diego Simeone, han har ju varit där, jag vet inte hur länge. Jag antar att han är väl för dyr för att sparka, och det kanske inte finns några planer på det. Men är det inte dags att man går skilda vägar där?
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej.
nu blir jag lite från supporterhållet här också.
Ja, kör på.
Och det är ju liksom, Cholo är ju atleti väldigt mycket, och jag vet inte, man skulle nog få en liksom stor identitetskris i klubben om han drog liksom. Och efter matchen igår så står ju hela kurvan upp och liksom sjunger Cholo, 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 Cholo Simeone.
Okay.
Så att liksom han är ju fortfarande liksom, han är fortfarande den största liksom, och helt klart den mest populära i hela klubben. Det finns ju andra spelare som otroligt många supportare är arga på. Det är ju liksom Chan Felix Gate, det är ju alltså säsongen började ju med att Hermoso gick ut och beva mot kortsidan, och sen har vi Rodrigo de Paules bilder där från hans semester då, som har också upprört, och ja, det har varit mycket kring spelarna, men Simeone står otroligt starkt i kurs bland supportrarna måste jag säga.
Men hur är det med Xavi då? För det har ju inte varit någon succé. Nu har han verkligen fått en så när han kom in, då var det väl lite att ja, spela klart säsongen. Men nu har han ju fått en trupp att arbeta med. Men torsk i El Clasico och ligger efter lite i ligan redan. Och sen då uttåg i Champions League. Hur går snacket?
Där är det ju mer press på liksom Xavis roll och helt enkelt. Och det som du säger, det här med Clasico och sådär, det tas ju emot extremt hårt typ, i Katalonien. Och både Sport och El skriver ju mycket liksom om det här Xavis vara eller icke vara. Och som du säger så har han ju fått en trupp att jobba med nu. Och som vi ser mot Bayern München, liksom, att bli så här pass utspelade och sen självklart i ett El Clasico där man inte har så mycket att hämta faktiskt. Där blåser nog vindarna mycket, mycket, mycket starkare mot Simeone. Mm.
Du Filip, stort tack för din medverkan. Fint att få lite Spanien-expertis och vi hoppas kunna ringa tillbaka till dig senare under året i början på nästa för att få en Spanien-koll.
Ja, jättekul att få med och jag tycker om mina månader ännu mer nu.
Ja, vad roligt att höra. Kul att du är med oss.
På fotbollsmorgon.
Ja, det är helt rätt. Jättekul. Det är helt rätt. Toppen. Ha det bra, Filip. Lite headlines då, innan vi välkomnar Christer Mattiasson. En övergång i Allsvenskan som ändå, inte en bomb, för det har ju pratat om det i några dagar. Och det snacket har varit att både AIK och Djurgården, litet intresse från Hammarby, men jag tror inte det var särskilt stort med tanke på vem vi har Berisha där.
Nej, det kommer inte nära sådär.
Men Omar Faraj då, som tillhör Levante, tidigare Brommapojkarna. AIK var ju där och ryckte i honom förra sommaren. Mm. Men han valde då att gå till Levante, som spelar i spelade i alla fall då i La Liga.
Ja, nu åkte de ut. Han gjorde en match där.
Han gjorde en match. Och sen spelade i B-laget. Nu har han varit utlånad då till Degerfors. Mm. Och gjort det bra, får man säga. Alltså Degerfors har ju en sanslös trend. 9 raka matcher utan förlust. Och Farah har gjort 3 mål. Och varit, är det 4?
Nej, jag läste igår.
Ah, okay. Kanske gjort 4. Han har varit bra. Mm. Och nu är han då klar för AIK. Du har ju mött Omar Faraj.
Ja, vad blir det? Förra året.
Ja.
Han spelar bra på. Nej, men han är ju alltså väldigt stark liksom, väldigt så här.
Känns som en pitbull. Det känns som Ishak liksom.
Ja, det känns inte som att det är inte så många av den typen som kommer fram idag liksom, som har den spelstilen, men stark, men lite som en pitbull. Lite så här Diego Costa, Luis Suarez typ nästan. Kan liksom ta sig an 3 försvar och bara jag ska igenom här. Spelar ingen roll hur jag kommer igenom, jag ska igenom och ska jag mål. Jag tycker han är grym. Jag tycker det blir spännande, vet jag inte, men när AIK, nej men det kommer, nej men det är en jättebra värvning och jag tycker det är precis såna värvningar man ska göra liksom, investera i unga lovande spelare som man sedan kan sälja utomlands liksom.
Ja, alltså så här, många har skrikit på AIK att de har borde göra fler av den här typen av värvningar, att man kanske har gått lite för mycket på hemvändarspåret. Och det här är ju en spelare som man förmodligen lägger en del pengar på. Men det får man ju faktiskt göra, för det finns ju en potential att verkligen sälja vidare, för det är ju målet med hela affären. Skrev väl 4-årskontrakt här och kommer väl bilda anfall då med John Guidetti, och det låter ju ganska jobbigt för motståndarna.
Får man säga. Jag undrar vem som är alltid speciellt och värva en spelare, sportchefsvärva en spelare ju, utan tränare.
Precis, det tycker jag också.
Vem kommer in, vad blir det, hur ska AIK spela nästa år? Kan jag spela med 2 anfallare bara för att jag har Guidetti och Faraj spelar med 9, då bänkas han liksom.
Djurgården sägs då ha varit där och varit intresserade. Först tänkte jag så här, varför är de det? De har ju Victor Edvardsen, men
ska jag intressera dem? De har Stefanelli och Guidetti. Mm. Kan vi fråga sig.
Ja, absolut. Men visst är det så, Fabbe, att Djurgården kommer nog leta efter en 9.
Alltså jag tycker ju, det är rätt intressant med Edvardsen. Jag tycker han har varit svinbra överlag under säsongen. Men har han varit den spelaren Djurgården värvade? Det pratades ju om anfallsproblemet förra året, att 9 gjorde inga mål. Kalle Holmberg gjorde inga mål. Azor gjorde inte heller någon mål. Man behövde en målskytt. Och nu har Edvardsen gjort 9 mål, men många av de 9 målen har ju varit så här, ja men
inget mål mot topp 6, va?
Nej, exakt. Och
då blir han lite isolerad. Mm. Var ju diskussionen, du och jag satt ju 3-5-2. Och där tycker jag nästan att han är som bäst, när han är ute på en kant. Jag måste också säga att jag tycker Victor Edvardsen är en riktigt bra fotbollsspelare. Men han är ju nästan bättre på en kant.
Ja.
Eller hur?
Ja, men då håller vi med varandra. Ja. Jag tycker han skapar ju så mycket målchanser. Mm. Alltså, om man räknar så här nyckelpass och så här, så är han ju väldigt bra när han kommer på kanten. Och liksom spelar in bollen i steget. Ja,
kvalitet på
det. Ja, men spelar in bollen i stegen, ja, när motståndaren är inte riktigt beredda. Och har gjort 9 assist. Så där har han ju varit väldigt bra. Men ska man se liksom till vad man värvade honom för, då är det inte den typen man letar efter. Men sen tycker jag att det förvånar mig lite att han inte har gjort fler mål, för att han är en väldigt skicklig avslutare. Ja. Jag tycker att han har missat många lägen, liksom, så här, öppna mål och så här, och ja, nej, men
det är ju svårt. Det är svårt att pricka rätt på målskytt överlag. Alltså, Berisha, ja, det är ju för tidigt att döma ut honom, absolut. Jag tycker han har ändå visat att det är en killer, men nu har han kämpat.
Ja, han skulle kunna göra 20 plus 20 nästa år också, man vet.
Alltså, ja, absolut. Nej, men han är ju med där och slåss om skytteliga.
Men lite samma som Edvardsen, liksom så här, på samma sätt så används han lite. Alltså, ja, men inte fel, men både Djurgården och Bayern sätter ju inte sina nior i de lägena, liksom. Nej. Faktiskt. Niorna i Bayern har alltid haft svårt att göra mål. Vi har inte haft en målskytt på, jag vet inte hur länge.
Nej, men AIK tycker jag också.
Gjartansson gjorde mycket mål när han var inne i ett halvår.
Ja. Vem?
Gjartansson.
Just det.
Liksom. Men annars har vi inte gjort så mycket mål, anfallarna liksom.
Övrigt då, Daniel Bäckström, Sirius tränare, sägs vara detaljer då. Disco på Sportbladet hävdar ju att Bäckström tar över förbundskaptensrollen för U21-landslaget. Den här rollen som de aldrig riktigt
stärka CV:et, men för tränaren.
Ja, det är alltid fint att varva med lite, lite förbundsjobb. Mm. Det är bra att få in på CV:t.
Jag vet inte, det handlar om att Sverige inte träffar rätt eller att tränarna bara tappar.
Men vill man vara ursäkt? Vem fan vill vara ursäkt?
Ja, det känns som att det är ett halvårsjobb och så får man något annat, så tar man det.
Exakt. Han kanske känner att han är klar med Sirius.
Ja, men då borde han ändå karriärmässigt fan om ursäkt. Det kanske är bättre att gå till jag vet inte, Mjällby.
Jag känner så här, den här nya generationen unga tränare som han verkligen måste kategorisera som, de gillar ju vardagen, alltså verksamheten, och sitta och nöra ner sig taktiskt och jobba med spelarna varje dag. U21-landslaget, som alla beskriver de här förbundskapitelsrollerna, det är ju att hålla alla nöjda och glada.
Ja, och de bästa spelarna får inte ens, de spelar ju
ja, men exakt, liksom. De kan ju tappa dem och...
Ja, jag vet inte. Det känns deppigt att gå dit.
Ja, lite så.
Tycker jag.
Men ja, liksom, framförallt Daniel Bäckström, jag tycker att det är lite tråkigt karriärsteg av honom. Sen tycker jag också, som du säger, tycker Sirius har kört lite fast. Alltså. Mm. Det blir inte de här framstegen. Sen är det ju väldigt svårt att bli liksom ett topp 8-lag. Mm. Man börjar ju se det här skiftet. Liksom, att det är topp 8 och sen är det de andra som får kämpa mot varandra. Men de har liksom inte riktigt tagit. De vinner några matcher där på våren. Exakt, så de överlever och sen är det så 5-6 raka torsk. Men det är ingen som... Man tänker inte på det, för de är fortfarande för långt ifrån liksom den absoluta bottenstriden. Så jag vet inte, jag tycker inte att det har hänt någonting om jag kommer med i fjol.
Sen har ju du lite höga förväntningar också på vissa lag. Du hade väl Norrköping vinna guld och Syrien.
Jag hade Häcken vinna guld.
Nej, det hade du inte. Kom med den nu. Vi ska gräva fram
Kalmar topp 3 hade jag.
Kalmar topp 3.
Men det kommer inte hända i för sig.
Nej, det hade du, ja. Men ja.
Det kan de ju verkligen komma.
Det tror jag inte Kalmar fixar dock. De kommer torska mot Bayern.
Ja,
det Kalmar har ju lite nedåtgående trend nu faktiskt, får man säga.
Ja, det blir fullständigt. Det kommer att köras över på söndag. Eller vad är det för lördag? Söndag är det, va?
Oj, vad blir det?
3-0.
3-0?
Nej, men...
Ja, men det bara kommer... gå in på ATG och...
Berisha, och lägga en snart.
Ja, det kanske är dags för att det lossnar. Nu kommer myggan in här. Och myggan,
yes.
Du är ju inte långt ifrån den hetaste spelexperten i studion. Vi har ju dels då Niemerus med Sandstedt.
Otroligt.
Och sen har vi undertecknat. Ja. Jag sitter ju på 6 rätt Big Nine.
6-6.
Va? 6-6, ja. Ja. Barcelona överspelet. Bayern München gjorde ju 3-0 sent där. Så att jag lever ju inför kvällen.
Ja, verkligen.
Jag har ju tvåan i... Malmö mot belgiska gänget, är det väl?
Över under
båda har jag.
Cirkel, trois, cirkel.
Ja, jag vågar inte säga vad de heter. Sen har jag ju helgardering på PSV Arsenal. Arsenal har inget att spela för där. Den här 1 kryss då i Molde mot ert gäng, Djurgården. Djurgården tar inte 3 poäng där.
Nej.
De nöjer sig med krysset.
Jag fick 5-6. Jag missade Atletico, så irriterade mig när straffen. Det var väldigt nära.
Det var bra för utdelning att det blir kryss där.
Utan det hade det varit.
Ja, och Spurs också, krysset. Så det borde väl kunna bli en slant för alla er som tog rygg då.
Alltså de stod i 6-40 typ igår. Alltså i sport. Alltså högt.
Ja, väldigt högt.
Jag satt på wildcard på den matchen, så hoppade in i det sista. Så kom 1-1 i första och sen.
Men nu tar vi nya tag inför kvällen. Och det här är kvällens höjdare då, tillsammans med ATG och Telia. Och det är ju en härlig torsdagskväll som väntar. Först då, PSV Arsenal. Inte jättemycket för Arsenal att spela om. Man är ju redan vidare.
Ja.
Men de vill väl fortsätta vinna såklart.
Ja, men garanterat.
Och sen Malmö då. Vad spelar man om där? Det är ju pengar in.
Pengarna är in och sen lite ära tror jag också. Ja. Så att vi ser så. Stormatchen. Höjdaren. Mm. Årets match, Molde-Djurgården.
Ja.
Och sen HIK Rådkudden kommer med på kvällshöjdare. Ja. Den är lite rolig tycker jag.
Verkligen.
Det ska bli kul för dem. Och sen har vi inte med vårt lag, vet du om? Racing Ball.
Nej, men jag älskar dem, vet du om? Riga fotboll.
De är inte med på kvällshöjdare. Ja. Men de lirar borta mot Istanbul-laget, såg jag.
Just det.
Jag har koll på dem.
Konferensligare.
Ja. Men alltså, Malmö, kommer 10 000 till Malmö? Arena, eller till som är leda idag ikväll.
Alltså, vet inte. Det känns som att luften gått ur totalt där nere.
Det är vakuum. Väldigt tunt
alltså. Min syrra och hennes kille går ju på varje match
nere.
Och de, det är inte mycket tryck inför den matchen nu.
Nej,
det är det bästa matchen de upplevt på många år.
Det är ett osexigt lag. Det var en grej om man fått Roma då.
Men det är så här lite mardrömsgrupp de fick. För det är ju ingen riktigt tro. Alltså Braga, hela ära, Union Berlin. Det är inte riktigt där.
Nej, håller med.
Så kan det vara.
Vad har Djurgården för möjligheter? Vad tror vi om elvan? Ekdal tillbaka? Stängs han in i hetluften direkt?
Högst tveksamt va?
Jag har inte läst så mycket inför.
Nej. Lite bortkopplad sådär. Men du har koll på vilka som spelar i Djurgården och sådär.
Ja, men det här.
Ja. Vem tycker du har varit Djurgårdens bästa spelare i år?
I ett kollektiv.
Men...
Så jag tycker att Ekdal är så jäkla bra. Så. Ja. Alltså, även offensivt hur han tar fram bollen. Sen är jag ju väldigt svag för Findell.
Jag skulle säga det, Hampus är väl den som...
Ja, jag är väldigt svag för Findell alltså. Mm.
Easy on the eye, säger man.
Han kommer lämna i januari, känner jag.
Han är jäkla finess. Alltså.
Ja. Borde ju vara så här... Ja, jag vet att han har varit uttagen i så här... Eller inte uttagen, men han var med i bruttotruppen då för landslaget. Borde ju vara någon för Janne att kika lite på.
Sen tycker jag ju att Piotr Johansson borde ju vara nära en landslagsplats. Mm. Med tanke på vilket... Det inte pratas mer om det. Med tanke på hur han levererat så konsekvent genom hela säsongen och... Med tanke på vad vi har för alternativ på den positionen.
Ja, han är lite Telly Lukic. Han kommer ju säkert att växa upp. Alltså, jag tror han är sin omgivning. Liksom. Han är ju 3+. Verkar mer eller mindre. Så att han kan verkligen vara en man för landslaget. Nej, men annars är väl... Jag tycker Findell.
Klart. Har vi speltipset?
Vi har två speltips. Jag kommer in med två speltips.
Jag kände att... Här får man två luncher då.
Ja, precis. Ja. Jag kände att här finns det liksom pengar att håva in.
Berätta då.
Jag tror vi mår dit ikväll i och med att de behöver gå före.
Yes.
Och jag tror ändå Djurgården gör mål. Sen vet inte jag hur det slutar. Men vi...
Fofana spelar i Molde va? Ja. Alltså kommer han starta? Han blev utvisad sist.
Ja, exakt. Han är tillbaka efter avstängningen. Så att det kan bli målrikt tror jag. Det såg vi i matchen på Tele2. Och sen så är chansen då. HIK Roma.
Oj!
Ja, båda lagen mål.
Är det Radulovic? Är det Abubakar som hänger?
Nej, men jag tycker ändå de har varit helt okej. De har gjort lite på hemmaplan HIK såg jag. Så jag tänkte att Roma är lite... De är bra på att tårta till det i de här turneringarna.
Sist de var uppe i Norden blev det väl 6-1 mot Bode.
Men de kan ju vinna 4-1 eller något. Varför inte liksom? Nej. Det är inte helt omöjligt. Och sen tror jag att belgarna gör jobbet. Jag har gått emot Malmö och det har varit en vinnande. Varför sluta nu? Det är bara fortsätta. Få baljer gör dem. Sen blir det
för belgarna har ju spelat om också.
Ja, exakt. Mm. Så det tror jag på verkligen.
Sen där så får man alltså...
8-66.
Ja.
Inga riktiga...
Då får man lägga till 3 spänn här på ICA.
Ja, precis. Det är inga riktiga Jesper-lappar med liksom, högråd. Utan vi är lite fegare här.
Ja.
Så den tror jag på. Och sen den andra lappen, om vi har den också här. Där har vi den.
Oj!
Den
straffen! Den ska ju han fortsätta få strå, va?
Alltså, blir det straff i match, det är så här 3,75. Och visst, det är båda lagen.
Just
men jag tycker att
här har vi någonting.
Här har vi någonting, tycker jag, som kan utnyttja. Så där har vi lunchen.
Den där, det är ner med bättre där.
Där har du lunchbacken.
Ja, verkligen. Då har vi både drickan där för en 10 och lunchen. Den där ska jag definitivt...
Så det är bara att hänga på. Och så får vi en trevlig liten godiskväll.
Just det. Ja, vi måste läsa upp det. Det är ju alltså att Marcus Danielsson gör mål i matchen mot Molde-Djurgården. 11 gånger pengarna. Och då får man alltså... Ja, för själva caset här är ju att han numera slår straffarna.
Straffarna plus hörn.
Det är kul att jobba. Jag glömmer ju aldrig när jag back in the days. Jag tror att det var när Villarreal var ute i Champions League. Den där semifinalåret. Och jag jobbade Kolo Touré, första målskytt. 41 gånger pengarna, första målskytt.
Oj, oj, oj.
Och han stångade in.
Nej,
den leder fortfarande på.
Lev han när det gäller med matchen?
Vad sa du? Jag tror det var mot Arsenal.
Lema Riquelme.
Perioden.
Ja, ja, precis, ja. Precis. Sen va?
Ja. Men jo, med Riquelme straffmiss.
Jaha, okej. Okay. Det minns jag inte. Men du
måste ju minnas, för fan.
Savant,
när du säger det kanske.
Savant, radio.
Han kommer ju aldrig tillbaka efter det.
Nej, men du kan ju din fotboll back in the days. Lite sämre på det nu. Danielsson, koll på honom eller? Helt lost, Dan Anders. Ja, vad bra. Men glöm inte.
Nej.
18 år för att spela minst 18 år. Det är liksom, man behöver inte vara 18 år, utan minst 18 år. Och så stödlinje.se då, om man har lite problem med spelande.
Super.
Ja, då säger vi varmt välkommen till, du får slå ner.
Tack.
Christer, ja, vi ska höra vilket smeknamn du trivs bäst med. Kitten eller Mattigol, Mattiasson?
Ja, då tar vi nog Kitten.
Ja, det blir Kitten.
Det tror jag.
Ja, kul att se dig.
Ja. Varmt välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack, tack.
Du ser alldeles för fräsch ut. Jag tänker att ni vann ju här i tisdags blir det.
Mm.
Och säkrade den allsvenska platsen. Stort grattis till det. Hur har ni firat?
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Ja, vi var ute och käkade och sen gick vi vidare på...
Jag hörde hårt, enligt Gustav Berg, Sandberg Magnusson. Det var väldigt hårt. De unga spelarna fick fokusera på andningen, tänker
jag. Jag tror
jag känner väl att jag är glad att jag inte var här igår.
Ja.
Hur då hade jag inte suttit upp.
Nej, men vad bra. Så ni har ändå, ni har firat?
Vi har firat, ja. Absolut. Och fick ge dem 2 dagar ledigt också, så att de verkligen fick fira. Det var väl de värda, tycker jag själv.
Ja, det är de verkligen. Mm. Och för din egen del nu då, har det sjunkit in här vilken bedrift ni har stått för?
Ja, det har det gjort. Så någonstans har väl den här delen redan sjunkit in för 6 veckor sedan, att vi är nära.
Ja.
Men man har ju också förändrats under den här tiden, känner jag själv. Mm. Lite mer stressad hemma, framförallt.
Ja.
Med grabbarna visar jag inte det så mycket, men... Men när man verkligen står där och är så nära hela tiden, och sen så har man någon som går och dömer där ute som lägger till lite extra tid och man blir mer stressad. Vad fan ska någon ta det här från oss nu?
Ja.
Det är ett ögonblick som man kanske bara får uppleva en eller kanske 2 gånger. Alltså, jag har ju haft förmånen och kliva upp med Elfsborg en gång i tiden.
Just det.
Jag har fått uppleva det en gång tidigare, men det här var större.
Och även fått uppleva det med BP att gå upp en serie. Mm. Sen nu är ni i finrummet, men det är ju faktiskt otrolig bedrift att du har alltså tagit BP från först division 1 upp till Allsvenskan, och så springer ni igenom den serien. Det har ju visserligen BP gjort förut också. Gjorde de inte det under Mellberg?
Under Mellberg,
ja. Men jag förstår att det måste vara otroligt... häftigt för er. Vad ligger bakom det då? Vad skulle du peka ut som de största faktorerna till att ni nu är i Allsvenskan?
Ja, vi får egentligen backa bandet 2 år. Alltså att när jag fick förfrågan efter Sollentuna tiden, när jag bestämt mig för att sluta där, så räknade jag inte med att jag skulle ha något jobb. Och sen så kom ju inte BP upp. De förlorade på straffar nere i Trelleborg. Är revansch på söndag.
Mm. Ja, hemmas.
Men redan då när jag fick förfrågan så började jag lägga en plan på vilka jag ska med. Och, så att jag intervjuade egentligen hela ledarstaben som fanns runt omkring. Och insåg att de är otroligt kompetenta. Mm. Det var egentligen den största grunden. De hade byggt någonting som fungerade, men som kanske inte lyckades fullt ut det året. Men att förlora på straffar, det kan ju vem som helst göra. Sen visste jag redan att det fanns en bra ett fotbollslag som fanns där. Alltså, de var duktiga. Och sen så kryddade jag det med några några spelare jag haft tidigare. Och sen så satte vi byggde vidare på fotbollsidén som fanns i gruppen. Och tog med mig lite nya idéer hur vi kanske kommer till mer målchanser och spela lite rakare. Mm. BP ändå är väldigt duktiga på att hålla bollen. Det kan vi göra väldigt ofta, och det syns också även i statistiken. Det har vi inte frångått, men så extremt snabba som vi är omställningarna emellanåt, det hade vi inte just då. Men det var en del av det. Men sen en gruppdynamik, det är klart att när lag vinner, då bygger man ju på någonting. Och vi gick ju egentligen på en tuff period här direkt i början på Superettan. Vi egentligen stod 4 poäng efter 4 gånger eller någonting, tror jag det var. Och där och då så börjar man ju alltid, man börjar tveka lite grann. Mm. Lite, vi märker att det är tufft.
Lite Luis Enrique i Barcelona. Han kommer in och tar ett possession-lag och går lite mer rakare djupledsspel.
Mm. Ja. Mm.
Nej, men där och då. Alltså vi jobbar väldigt hårt. Vi är runt ledarstaben för att ge bästa förutsättningar. Vi börjar analysera vad det är som är. Vi börjar spela lite fulare. Mm. Stoppa lite mer omställningslägena. Men vi fick lite resultat. Jag menar, vinsten hemma mot Jönköping. Det var väl en otroligt viktig vinst. Vi vinner på en fast situation och börjar fygga. Och sen därefter har vi egentligen bara rullat på. Mm. Haft en liten svacka. Här har vi förlorat 2 matcher. För 4 matcher.
Ja, just det. Precis. Blev det nerv då också, antar jag?
Nej, men det är klart. Alltså, det var första gången som jag och vårt team helt plötsligt fick förlora 2 raka matcher. Mm. Hur klarar gruppen det? Vad gör vi? Det var efter ett långt uppehåll. Vi hade lite för mycket spelare borta, både på landslag och spelare som vilade från diverse skador. Så vi hade faktiskt en dålig träningsperiod, om jag får säga det själv. Mm. Och jag tror att det la grunden till att vi kanske inte var riktigt förberedda till matchen mot Öster. Mm. Och de var bättre än oss där matchen, så det var inte någonting att säga. Men att förlora hemma mot Utsikten, det var väl den som gjorde mest ont. Mm.
Men du, inför säsongen då, nykomling i Superettan, hur löd målsättningen? Vad sa dina chefer till dig? Vad skulle ni uppnå?
Nej, men vi pratade egentligen om att försöka fortsätta bygga vidare på det spelet vi hade. Det var den första delen. Den andra delen var att klara kontraktet. Ja. Och det var 36 poäng vi pratade om. Mm. Men sen när vi hade löst det, då blev det så att vi i gruppen pratade inte så mycket. Utan vi gjorde som vi alltid har gjort. Vi tar det match i taget. Det låter jättetråkigt, men sen är plötsligt så var vi med hela vägen. Vi gick som tåget, de andra lagen började tappa. Och när vi väl är där uppe, då börjar vi prata i andra termer istället, för att vi var jagade istället av Öster. Då tittar vi, hur når vi högre upp? Och så börjar vi prata, hur vinner vi serien? Mm. Och då plötsligt så släpper vi lite saker också. För istället för att känna sig jagade så tittar vi på de bitarna.
Jag tycker det är intressant att det är andra året i rad, väl, som ett lag går direkt från division 1 till Allsvenskan. Vad tror du det beror på, att lagen går direkt från division 1 till Allsvenskan?
Jag fick ju den här frågan på den här pro-kursen. Hur ska ni ta er an det här året? Mm. Vi ska göra exakt det vi har gjort i ettan. Mm. Och så ska vi se om det fungerar här också. Och så kan vi justera lite grann efterhand. Men vi ska vara höga i vårt försvarsspel. Vi ska vara direkta när vi kan. Vi ska ha ett bra bollinnehav. Men vi ska ha ett hotande spel hela tiden. Och det funkade. Sen i matcher så blir vi låga, givetvis. Men vi körde på vår idé. Vi hade en grupp som redan var bra. Vi byggde vidare med några spelare till. Du har ju Oskar Wettersson, Vasic, som kanske är, alltså, som får stå lite i centrum, för han gör massa poäng. Men Abrahamsson kommer in, jag glömmer säkert ett antal spelare härifrån. Men gruppen har mått väldigt bra under hela året. Mm. Och de har väldigt kul tillsammans utanför.
Det är ju rätt kul att du pratar mycket om gruppen, för jag frågade Fabbe innan, som du har haft som spelare, och han skulle beskriva dig som tränare, och då pratade han väldigt mycket om hur skicklig du är att få med dig gruppen på det du vill. Hur skulle du själv beskriva ditt ledarskap och vad du är för typ av tränare?
Oj, ja. Så jag är ju väldigt hetsig vid sidan av plan. Det ska man ju inte glömma av. Fast jag har blivit bättre där. Jag fick ju lite för många gula kort i början på året. Så att jag var ju avstängd. Jag var först avstängd i hela Superettan. Men jag får ju någonstans också klappa mig själv på fingrarna. För att, vad händer? Så kan vi inte bete oss. Nej. Alltså, jag ska vara förebilden där ute. Så att därefter så har vi kanske inte råkat ut för det lika ofta. Nej, men framförallt så vill jag ju att förstå att alla i laget är lika mycket värda. Alltså, oavsett om du spelar, för de som spelar, de är alltid glada. Så de är nöjda med att vi finns där. Vi pratar väldigt mycket om dem. Nu kanske inte alla håller med, men vi försöker få dem delaktiga. Vi pratar oftast tillsammans i laget, så att alla känner sig delaktiga. Jag menar, att bli petad som 19 man inför så här match, den är tuff. Mm. Det kan jag säga. Men jag tycker att jag vill ändå känna att jag försöker få med alla och vara delaktiga i det. Alla runt omkring, ledarstaben och alltihopa. Alla ska kunna komma in med sin idé. Och det behöver inte vara jag som bestämmer. Det är väl det jag känner är den viktigaste delen. För att jag vill ju att de ska ha ett stort mandat att verkligen... Nu kör vi på det här. Okej, då kör vi på det här. Och då ska vi vara tillsammans också.
Du är en liten... Så här, alla, eller de flesta som har följt svensk fotboll har ju koll på dig för din... allsvenska karriär. Du har ju spelat i tre storklubbar i Sverige. Elfsborg, AIK och Djurgården, vann skytteligan i Elfsborg. Men rent tränarmässigt så är det ju lite av en dålig. Det var ju din första säsong i elitfotbollen. Men du har varit tränare, verksam som tränare ganska länge. Hur har du blommat sent, eller vad ligger bakom det?
Ja, oj. Jag har väl kanske inte jagat de här delarna, utan jag har ju fått gå den långa vägen. Jag menar, Vallentuna, Valsa Syrianska, Sollentuna. Det finns ju fotbollsspelare som har spelat på min nivå som har fått en lite mer räcksmörgås, som jag får säga, så kommer in i ett superettalag för möjligheten. Och jag tycker att den erfarenheten har varit väldigt viktig för mig. Jag menar, i Vallentuna, i de sex åren jag hade, många spelare, jag hade startspelare och alltihopa, och kanske inte lika seriösa som vi har idag där ute. Men också lära känna så många människor. Sen kom vi till Valsa Syrianska där det var kaos mer eller mindre varje år. Och så får man vara materialare, man får ta andra domare, man får göra så många saker. Så att,
spelare,
precis. Så man kan ju säga att jag lade av för 9 år sedan istället.
Ja, nej, men
och det är klart att man har frågat sig, är man inte bättre? Mm. Det är klart man gör det, men samtidigt så har jag inte... sökt den. Sen var det kul, man fick Sollentuna, man fick en riktig klubb, kanske man kan säga. Många duktiga spelare som var väldigt vill framåt, många unga spelare som och även där la vi ju en grund för det, för att vi vann inte första året, vi vann andra året division 2. Sen har ju Sollentuna sagt att man säkert hållit sig kvar i ettan, och när vi nådde då tredje platsen 2020, då kände vi ja, vi når inte längre. Nej. Så jag kommer inte kunna nå längre med. Och därför är vi både jag och Rebas hoppade av det uppdraget.
Ja. Och vad tänker du kring BP framåt då? När känner du det i BP? Nu är ni allsvenskan. Hur högt kan ni nå?
Ja, jag vet inte riktigt hur högt vi kan nå. Jag tycker vi någonstans ska landa i det här vi har gjort här. För att vi har fått en grupp som fungerar väldigt bra. Nu har vi fått in 2 nya chefer. Vi ska se vad de lägger för nya mål och sådana saker. För att vi har inte pratat så mycket om det händer eller när det händer. Utan vi behöver titta lite på vad vi har gjort, hoppas jag. Att de tittar tillbaka på vad vi har gjort under de här 2 åren. Hur fungerar gruppen? Vad behöver vi ha? Vi behöver givetvis förstärka. Det ser man ju om man tittar tillbaka historiskt också, att man behöver göra sådana saker. Men det första mötet blir ju nu på fredag, så får vi se var någonstans det landar där ute. Och titta igenom vilka som har kontrakt och vilka ska förlängas och sådana saker.
Är sportchef klart?
Filip Berglund.
Okay.
Han kom in helt nu. Den här veckan. Så att han startar ju väldigt bra, om man får säga så.
Men, ja, flygande start. Men bra jobbat.
Precis. Men grunden är ju ändå att Kis Valodis har ju lagt en bra grund för oss där ute. Byggt en bra grupp och också låtit oss jobba lite ensamma också. Samtidigt som han har funnits i bakgrunden och bollat idéer och sådana saker. Så jag var glad när han kom här i förrgår och på festen också och var med en liten stund. Men sen så skulle han också hem. Han hade ett jobb, han skulle sköta dagen efteråt.
Ja. Men räknar man med liksom ganska mycket spelartapp på unga spelare nu? Eller budgeterar man så att säga, eller tänker man så inför nästa år? Alltså Bergvall och gänget liksom.
Jag vänder frågan till dig, vad tror du själv?
Jag tror inte att
historiskt.
Jag tror inte att man kanske inte räknar med det så att säga. Men man måste ha det som en koefficient så att säga. Men... är man säker på att de avskriver? Vi vet att de kommer försvinna.
Vi kan inte säga att vi vet att de försvinner. Men det är väl stor sannolikhet att ett antal av de här unga spelarna försvinner. Det har ju visat sig hela tiden att Så fort de kommer upp så, och presterar under en kort stund så, så är de attraktiva. Och med deras ålder så, så blir de ännu mer attraktiva där ute. Men det, det gäller också att de väljer rätt. Inte bara att de väljer att de ska gå. Vi har ju Omar Faraj till exempel som jag tyckte var extremt duktig anfallare. Han väljer då Levante. Ja, mm. Det är jättebra. Det är en bra utveckling. Men man kanske var lite för långt. Mm. Nu har han ju tillbaka i det kvar så klar för AIK. Men det kanske är bättre att ta det steget för att studsa till. Men han, jag tror han har lärt sig en hel del. Mm. För att vi behöver ju ändå få spelarna att de spelar och utvecklas hela tiden.
Vi har pratat en del om honom. Vad skulle du säga om Omar Faraj? Vad har han för styrkor och vad... Hur hög är hans potential?
Hans potential är otroligt hög. Mm. Alltså, det är en tank. Mm. Alltså, han skrämmer motståndare med att han jobbar extremt hårt där ute. Han är oöm, han tar dueller, han jobbar för laget. Han är väl inte den bästa målskytten. Men kan han addera på med att lära sig skjuta ordentligt, placera eller komma...
Lär du inte honom det?
Jo, jag tyckte han ändå gjorde en hel del mål så att han fick försvinna. Ja. Men jag hade nog kunnat önska att få jobba med honom en liten stund till.
Ja. Mm.
Men det kom bud, han ville gå och då fanns det ingen anledning för oss att stoppa honom heller för att han har varit i BP ett antal år.
Känns ju ändå vettigt då att han redan efter ett år då kanske konstaterar att det här var ett lite för stort steg och lånas hem då till Degerfors, vilket vi har ju sett många spelare just kliva till de värmländska skogarna och få en trygghet och få fart på det igen och nu blir det AIK då. Det, ja. Det finns ju olika vägar framåt men jag kommer ihåg när transfer skedde så kände vi väl alla kanske att det där var lite väl stort steg.
Jag tänkte på det, ni har använt ganska mycket spelare i år va? I truppen, alltså använt många spelare.
Ja, det har vi gjort. Det har vi gjort. Vi har ju inte varit rädda för att kasta in unga spelare. Nej. Alltså, vi får ju inte svara om vi aldrig prövar dem. Jag menar, Fredrik Nissen som får göra sin debut borta mot Öster. Mm. Jag menar, en avstängd, en skadad mittback. Vi har två mittbackar kvar. Och vi behöver ställa den frågan. Mm. Är vi klara? Klarar av det här eller klarar inte av det? Och vad lär vi oss på vägen? Nu hade han en tuff match. Men han hanterade det jättebra. Och jag är otroligt stolt hur han går vidare från det och bara tränar på. Han visar en hög potential på honom här. Ge han lite tid bara.
Ja, men jag tycker det är intressant, apropå vi pratar om Kiffens ledarskap och liksom att viktigt att få med alla i gruppen, att det är många, att det syns att det är många spelare som får.
Men min känsla är att ni också har gått upp på the BP way, alltså ni har de här unga spelarna, supertalangerna. Ni har någon gammal Stockholmsspelare i storklubb från Djurgården då, Oskar Pettersson, som får sitt år att blomma. Gustav Sandberg Magnusson, han finns alltid där. Han måste vara där. Ja. Så det känns som att ni verkligen har den här klassiska mixen av BP. Och det får man väl inte tumma på i BP när man är tränare där, att man måste våga släppa fram alla talangfulla spelare som kommer.
Men de ska fram bara. Ja. Alltså de ska fram, men de måste också vara färdiga för det. Vi kan inte bara kasta in dem bara för att det är duktiga talanger. Utan vi måste sätta dem i vårat spelsätt. Och känna sig trygga att de kan utvecklas i först det sättet och sen också på matchen att våga ta egna initiativ och sådana saker. Och jag menar, alla de som har fått chansen i år, de har ju tagit den och gjort det till ett bra sätt där ute.
Mm. Hur vet man att en spelare är färdig?
Det vet man inte, för man får slänga in dem på plan. Precis. För det är ju matcherna där de får visa upp sig. Och ibland får man backa lite grann. Okej, det kanske var lite för tufft, det kanske var lite, men... Då behöver man ha en dialog hur vi gör det och hur man lägger en plan och när, alltså, chansen kommer komma. Det vet vi. De är så ihärdiga. De kan träna hur mycket som helst där ute och de vill träna. Och vi måste vara bara noggranna på hur mycket de ska träna för att klara av belastning och allting. Vad det är för något.
En som du har gett chansen då, det är ju Lukas Berglund som du pratade om. Bergvall, ursäkta. Mm. Och han är storbror Theo också. Två år äldre va?
Ja. Precis.
Mm. Men Lukas då, 16 år gammal va?
16 år gammal, ja precis.
Vad har du känt kring honom? Varför gav du honom möjligheten?
Ja, men han fick ju spela mot Piteå borta för sista omgången förra året. Fick han hoppa in. Fick han visa upp sig lite grann. Men under den här tiden har han ju både växt som person själv. Alltså, han är ju fortfarande 16 år, han växer och det händer saker i hans kropp hela tiden. Sen har han varit uppe och roterat under våren tillsammans med 3-4 andra spelare. Och då får man ju komma in och visa upp sig på träning. Och sen när han väl har tagit chansen, då har han ju gjort det väldigt bra, tycker jag själv. Han är för att vara 16 år väldigt, väldigt lovande. Behöver också lära sig en hel del där ute. Men ju som Jarell Kanga förra året. Det var lite lättare kanske kasta in honom i division 1. Men han hade också en otrolig spets en mot en. Men han började också lära sig att fotboll spelas åt två håll. framåt kunna spela. Det var inga problem. Men det var vi nog rätt tuffa mot honom. Du behöver gå åt bägge hållen. Så att vi försökte hitta en 60-40 roll till honom. Och under hösten då så gjorde han också sina grejer. Och det visar ju sig att han tar steg för steg hela tiden. Så är det ute. Men om vi går tillbaka till Lukas. Alltså, han behöver fortfarande jobba på lika hårt som han gör. Och fortsätta lära sig de här grunderna som vi pratar om. Att bli rättvänd i hans roll. Han är inte rädd för att hämta bollen om det står 3-4 spelare runt kring sig. Det handlar om värderingar i nästa del och sådana saker också. Och det gör han bra. Nu han fick även göra mål borta mot Öster.
Framspelar brorsan va?
Framspelar brorsan, ja precis. Okay. Jag tror det var tvärtom upp mot Östersund där han spelar fram 10 år.
Ja. Så det är häftigt.
Ja, det är jättekul och det är kul att se två bröder spela ihop och göra saker tillsammans. För jag vet att det finns en trygghet när de är på planen tillsammans, för de är uppvuxna på det sättet. Och de kan nog varandra innan och utan.
Mm. Jag tänker mig på resor också, sådär, när man är så ung att det kan vara skönt att ha med sig.
Ja, jag tror nog att de håller avstånd till varandra. De umgås kanske inte så mycket själva i omklädningsrummet. De kommer gående 20 meter från varandra till Grimsta. De träffas ju, men... Det är alltid skönt att ha med sig någon, det tror jag nog. Mm. Ungefär som att jag har med min ledarstab. Mm. Jag vet, jag är trygg med dem. De har en hög potential.
Men vad säger du till en sån spelare som Lukas som har väldigt mycket rykten kring sig? Det har pratat om han har varit iväg på provspel i Manchester United och det har varit holländska klubbar. Vi ser även att Stockholmsklubbarna är där och såklart hör sig för. Det gör man väl direkt när någon BP-kille slår sig fram. Vad säger du till honom om närmsta framtiden här?
Alltså, jag ska inte in och peta det egentligen. Det är inte mitt beslut. Han har både framförallt har en föräldrar som borde vara stöttande i den delen och ta rätt beslut åt honom eller tillsammans med honom. Men sen har han agenter som också vill hjälpa honom ut och hitta
vill de grejer.
Det vill de garanterat. Ja. Om jag känner dem rätt så
vill de hjälpa eller hjälpa dem ut, så lade du fri till.
Men... Ja, så det finns ju båda delarna. Ja. Jag hoppas att han har en bra rådgivare som ger honom rätt väg ut. Jag menar, han behöver givetvis få speltid som alla andra. Mm. Men det får man ju inte med en gång. Här har han börjat skapa sig en grund. De vet vem man är i laget. Vi vet vad han kan prestera. Med mera. Och det behöver han också ha med sig i sin ryggsäck när han tar det beslutet. Mm. Om han blir kvar eller inte kvar. Men jag hoppas ju att alla de här unga spelarna stannar kvar.
Ja.
Åtminstone ett halvår till. Och de får fortsätta och visa upp sig på rätt sätt. Ja. Och får någon erfarenhet. Och sen är det upp till dem själva. För jag menar, vi har tid på oss.
Ja.
Jag menar, två seriematcher kvar. Sen går vi in i ett cupspel i Svenska cupen och alltihopa. Och redan där kan vi lägga en bra grund för det här laget.
Så många exempel på unga killar som sticker. Och jag förstår ju lockelsen, det är pengarna och det är träningsmiljö och annat. Och det kan ju verkligen vara som så att man, även fast man inte får speltiden, så samlar man på sig erfarenheter och blir en bättre fotbollsspelare. Men liksom Viljot Svedberg som man just nu känner att sen kan ju saker och ting förändras. Men det kanske var också ett lite för stort steg. Vi har ju även Odefalk Wilmer. Ja. Ger du honom för råd här nu då? För där är du nära, sägs det, att det blir andra allsvenska klubbar. Djurgården är ju där och rycker bland annat.
Jo, men det har ju varit nära så under hela året, känns som. Alltså att folk är där och rycker. Ja. Men vad är sanningen i det?
Ja.
Alltså i slutändan så handlar det om att han har fått väldigt mycket speltid. Mm. Han är otroligt skicklig. Han har ju en utväxling som få spelare har. Han kan ju vända bort ett helt mittfält med sin...
Vad använder man honom bäst? Jag tycker med se honom... Han är väldigt mångsidig, eller hur?
Ja, men vi har använt honom som tior. Som två stycken tior.
Ja.
Där är han som bäst att hitta ytan. Och han är en otroligt duktig pressspelare. Mm. Han är också, jag tror att han är involverad i minst ett av målen senast på pressen. Ja. Men sen också att han har ett driv som få spelare har, och det drivet det får man inte gratis.
Nej.
Tills hans nackdel, för lite poäng om jag får säga det själv, utifrån så många lägen som han haft, men han är bara 17, fyller 18 här månaden någonting, så att han har tid att lära sig. Ja. Jag menar, hade han gjort mål på alla dem, då hade inte vi fått hålla honom, då hade det varit garanti borta. Alltså, han snodde bollen nu senast i straffområdet, men han ska avsluta, missa bollen bara för att det blev ett sånt stressmoment förmodligen. Mm. Så att det är så små detaljer för att han ska få den riktiga höjden. Ja. Han är på väg. Han är definitivt på väg.
Men jag kan tänka mig att i Superettan då, så känner många av de här unga spelare, offensiva spelare har vi pratat om nu, att ja, men här driver vi matcherna, vi är spelförande. Och då, kan det finnas en oro, tror du, hos dem nu när man går upp till Allsvenskan och BP inte kommer få vara lika framåtlutande offensiva? Eller är det ambitionen att vara precis så offensiva som ni har varit?
Ja, men det är väl alltid det. Alltså, det är väl lite det tänket. Jag menar, vi har gjort 59 mål i år. Förra året Östervin mål också. Fast då det var en division lägre och vi var överlägsna oftast där ute. Men att vi kunde behålla det och göra så pass mycket mål. Men det är också bland vi tar ju också risker med att vi är väldigt höga. Alltså att våra backar får stå vid halva plan och ibland blir det bollar in bakom och när vi inte kan pressa ordentligt. Men vi vill gärna fortsätta. Mm. Jag hoppas att vi kan få det trycket, men vi måste också acceptera att vi blir låga mellanåt.
Ja.
Vi blev väldigt låga mot Brage senast under en period där de satte upp ett tempo som jag inte hade sett dem göra under hela året.
Nej.
Och det rår de också reducerat till 2-1.
Mm.
Jag tänker du att ni behöver då till nästa år, vad tror du blir utmaningarna? Det är svårt att säga nu kanske när det är så långt kvar till nästa säsong, men vad tror du blir de största utmaningarna med att gå upp en serie till i Allsvenskan?
Oj, det är ju egentligen nedvärderande att sitta och säga att vi ska ha en mittfältare, en anfallare och alltihopa.
För dig och för liksom även staben. Men det kan vara vad som helst.
Vi måste nog någonstans landa i hur många av de här unga lovande spelarna kommer vara kvar. Mm. Alltså, hur får vi ge dem chansen i så fall så man inte stoppar deras utveckling. Man tar in ett bra namn, men jag vill inte bara ett bra namn. Jag vill ha någon som är hungrig, alltså som verkligen känner att ska jag vara i BP, ska jag vara för utvecklas, inte tjäna några pengar utan... Det ska finnas den hungern. För att jag tror inte att spelaren skulle acceptera det. Kom in någon som gör någonting halvdant. För det har de inte gjort tidigare. För att de är rätt så snabba att vara på varandra. För tränar inte ordentligt. Vi är här för en sak. Vi ska träna ordentligt. Vi kanske bara har 70 minuter den här dagen. Men då ska de 70 minuterna vara väldigt bra. Därute. Så att, jag vill inte svara på den frågan. Nej. Jag är lite dum där kanske.
Nej. En spelare jag kan tänka mig att ni kommer få mycket nytta av nästa år. Om ni stundtals ligger lågt. Det är ju Oscar Pettersson. Som ju har gjort en... Jag tycker han är en häftig spelare. Jag hade ju koll på honom i Djurgården, men fick det inte att blomma där. Och sen var han väl i Akropolis. Mm. Gjorde väl ganska bra, men sen kom en väldigt läskig sjukdom. Hjärtmuskelinflammation.
Ja.
Som höll honom borta flera månader. Ni tog in honom inför den här säsongen.
Mm.
Och det har ju blivit en fullträff.
Det har det definitivt blivit. Och han var ju kanske inte jättenöjd när han fick byta kant. Han var egentligen spelade egentligen till vänster, han gick in.
Precis.
Men vi tyckte han sprang in i för mycket motståndare.
Okay.
Han gjorde samma sak hela tiden. Och nu får han värdera lite grann. Om man vill gå utsidan eller insidan eller bara gå rakt fram. Och sen så hittade vi en... Vi hittade en bra roll till honom. Sen vi gjorde om Moniro till högerback också.
Mm.
Då fick vi kanske den snabbaste kanten i hela Superettan.
Mm.
Det kan inte vara kul att möta de två tillsammans. När de kombinerar sig fram på två passningar kan de vara bakom laget. För att så skickliga är de. Därifrån sen adderar vi på med Värvall också.
Ja.
Theo, han är också en snabbhet.
Ja.
Och de bitarna också, de går in. Men det han gjorde då... När han började lära sig både pressa, hur vi skulle pressa, gå rakt, då började han också göra poäng. Och han började inse att fan, jag är nog väldigt bra på det här.
Mm.
Och när en fotbollsspelare förstår att de är bra, då blir det också med höjden.
Mm.
Bra avslutare.
Ja.
Alltså väldigt bra avslutare.
Ja, han har extremt bra skott.
Ja.
Synd bara att han inte kunde göra 4-1 så man kunde sitta lite lugnt på
bänken.
Så det fick han lite skit för.
Ja, jag förstår det. Svider det som djurgårdare att se Oskar blomma där?
Jag tycker det är kul att det går bra för honom.
Ja.
Väldigt bra kille. Jag tycker han är en fascinerande spelare för liksom det är sällan man ser unga spelare komma upp nu som har just de spetsegenskaperna. Ofta ser det ju att spelare är snabba, bra teknik, men han är verkligen ett jäkla bra skott verkligen och en avslutsförmåga som är imponerande.
Jag tänkte så här, vi ska koppla in hörlurarna där, Christer, för det är kul om du är med här nu, för vi ska nämligen ringa upp en sportchef här, för vi har ju pratat lite om Omar Faraj tidigare och därför så väljer vi att ringa upp han som har gjort värningen klar, nämligen AIK sportchef Henrik Jurelius. God morgon på dig.
God morgon, god morgon.
Hur är läget så här dagen efter att ni har gjort klart med Levantes anfallare Omar Faraj?
Vakna upp med bra tryck i dojerna i morse. Det känns bra. Det är något... Det är såklart vi har jobbat ganska länge för den här. Om man tyckte John Gudette att rekryteringen tog lång tid så tog väl... Omar ännu längre. Då vi inte riktigt nådde varandra senast. Men nu hittade vi tillbaka till varandra till slut.
Ja, vi har ju med oss här i studion Christer Mattiasson då, som har ju jobbat med Omar. Och han... ja, han tog i här och hävdade ju att det är en otrolig stor potential i Omar. Vad ser ni i honom?
Nej men, först och främst grattis Christer.
Tack.
Om du sitter här.
Tack.
Ja, så många. Imponerande. Nej men, jag utan att lägga för stor börda på Omars axlar så vidhåller jag det att han har väldigt många spetsegenskaper som jag har gått igång på under längre tid. Han är kraftfull, han är, det tycker jag han visar nu också, duktig i att ta in taktiska saker i pressspel och sådana saker. Stark i targets, går i djupled, kan kombinera. Ja, och det, vi känner väl att vi har verktygen runt omkring för att utveckla honom vidare också.
Mm. Jag tänker så här, hur svårt är det att ta in den här typen av spelare som ja, av rapporterna att döma jagades utav fler klubbar än AIK? Jag tänker att AIK har ju ingen tränare på plats här till nästa säsong. Hur gick snacket med Omar och varför tror du att han valde AIK?
Givetvis en del av det är såklart relationen till klubben som innan. Troligtvis spelar vårt konkreta intresse för honom, som vi visat tidigare också, att det spelar in. Att modellen, strategin och vi jobbar med för klubben framåt tror jag också var en avgörande del för att han kände att han ville vara en del av det. Det är klart att vi gärna hade legat högre upp i tabellen just nu och kunna i större påverkan erbjuda någonting mer för framtiden, men vi har en plan och presenterade den och den gillade han.
Tittar man på truppen nu då, så har ni ju ganska många centrala anfallare då. John Guidetti tog ni in i somras. Nicolas Stefanelli har gjort det bra och är där också. Nabil Bahoui har visserligen utgående kontrakt. Vad är tanken kring så här spelsystem? Min känsla är det tvåmannanfall som fortsätter att spela i AIK nästa år?
Det är såklart, om man tittar på truppen där så öppnar det upp sig för oss att kunna spela på olika sätt. Att inte behöva låsa sig i någonting. Vi har en plan om hur vi vill se AIK framtiden, ett framåtlutad. Jag vill hävda att vi ska kunna variera oss lite, men att ett tvåmannafall är inte alls omöjligt med tanke på hur det ser ut idag.
Och vad kommer att hända här nästa? Du har ju varit aktiv här under hösten. Tre så kallade från U till A-spelare är ju klara. Offensiva sådana då, i Victor Andersson, Fesaje och Taha Ayari då. Kommer det fortsatt att vara stor aktivitet från din sida? Eller hur ser truppbygget ut framöver?
Ja, men det kommer bli ett... Det kommer bli stor rörelse i AIK under detta fönster, tror jag, utifrån att vi dels också tackar av tre spelare som är klara ut i form av Sebastian Larsson, mycket lustig, Per Karlsson som ska på något sätt utvärderas och hur vi ska ersätta dem exakt. Så att, det är klart att de spelar väldigt upp nu. De har varit med oss under hösten, väldigt intensivt tränat. Och så får vi se hur stort avtryck de kan göra inför starten av nästa år. Men det är klart att vi försöker hitta en bra balanserad trupp som ska kunna göra resultat under 2023.
Annars är ju såklart väldigt många nyfikna på tränarjakten. När tror du att ni har ett namn att presentera?
Jättesvårt att spekulera i såklart exakt när det ska vara klart, men det är såklart vår ambition är att kunna presentera någonting så snart som möjligt. Det är väl ett tråkigt svar att ge, men det är såklart det är ett intensivt arbete som pågår.
Är det viktigt för er att sätta tränaren nu innan ni fortsätter bygga truppen vidare med, du pratar om de här tre som försvinner, tre som ska in minst. Är det viktigt att sätta tränare först eller kan ni fortsätta värva under hösten?
Ja, men det där är en svår balansgång. Det är såklart när jag Christer där i studion också. Det är såklart att tränaren, man kan inte ta in spelare som går helt emot en tränares sätt, då blir det inget bra, inte för någon part överhuvudtaget. Men vi känner väl att med dem som vi vill bygga kring, att de passar ganska bra in i de spelare vi har också. Så att det är inte så att vi letar efter någon som helt går emot det vi har, så att vi ska behöva bygga om helt. Utan AIK, ambitionen med AIK över tid är att det ska vara ganska större nivå klubbstyrd, att vi ska kunna jobba med våra styrkor. Så sen vet vi alla att det kan bli förändringar från tränarpost fram och tillbaka, och så står man där som klubb och så ska man bygga om igen. Vi behöver hitta en tryggare bas i AIK över tid, och vi försöker hitta en rekrytering av tränare som vill förädla de delarna som finns.
Det är ju lite av ett generationsskifte på gång i Gnaget då. Flera rutinerade etablerade spelare lämnar ju, och så har ni fortsatt att fylla på med yngre spelare. Framtida värvningar nu, går ni mer mot det erfarna spåret då?
Ja, om man tittar på det vi tappar i form av de tre som jag nämnde, så är det ju enormt mycket. Det är inte bara fotbollsspelare, de fyller ju andra om. Så att där behöver man hitta en balans. Och det är såklart att erfarenhet, det sitter inte en ung spelare på det sättet. Så att där behöver vi vara noggranna med att finna den balansen. Mm.
Avslutningsvis då, avslutningen på säsongen här. Hur tänker ni? Tuff förlust då nere mot Göteborg här i måndags. Nu väntar Mjällby på söndag. Hoppet om en, framförallt en fjärde plats finns väl där ändå?
Ja, nej, men det är det enda vi fokuserar på. Det är frustrerande såklart att vi på något sätt inte kunnat förvalta inbjudningarna som har kommit här under hösten på ett bättre sätt. Så som matchen utspelar sig mot Göteborg, så tycker jag inte att det ska inte bli en förlust. Och där behöver vi bli skickligare. Och vi behöver i den snabba utvärdering för säsongen, så är det ju fortfarande så likt 2021 att vi inte tar de poängen som vi behöver ta mot lag längre ner i tabellen.
Bra, Henke, då ska du få jobba vidare med tränarfrågor och spelarfrågor. Vi får väl återkomma till det då när nästa värvning, eller framförallt då när tränaren är på plats.
Låter bra.
Ja. Stort tack för att du ville vara med i Fotbollsmorgon.
Tack själv.
Ha det bra. Hej, hej. Ja. Henrik Jurelius, sportchef för AIK. Tränar jobbet i AIK. Vad säger du om det, Mattiasson?
Tufft.
Ja.
Man behöver nog vara rätt så... Man måste klara av många saker.
Ja.
Alltså trycket utifrån. Mm. Alltså de ambitionerna som AIK alltid har. Därför är jag glad när Omar kommer dit. Jag tror inte han bryr sig så mycket om det, utan han kommer köra där ute. Han och Guretti tillsammans kan bli intressant. Jag tror att det är två hårt arbetande spelare som kommer göra livet surt för många motståndare.
Ja, det gäller att vara på sin vakt in i boxen.
Ja, det kommer nog göra ont där i alla fall. Det ska bli intressant att följa och se hur de kommer spela. För jag menar, om man de spelarna, och så pratar Stefanelli också, som jag tycker också är en fantastisk fotbollsspelare. Vad kommer man nyttja honom?
Vi ska alldeles strax tacka dig, Christer. Otroligt kul att ha dig med, och det ska bli spännande att följa ditt BP då i Allsvenskan nästa år. Men jag måste fråga dig också, vi har ju lite av en dobbprofil här i form av Samuel Lidsholm, som är med i många produktioner. Han är inte bara en duktig fotbollsspelare, utan han är analytisk av sig. Och framsteg på planen i år. Han gör ju en riktigt bra säsong.
Ja, absolut. Alltså, han har ju varit en av de främsta i laget, utan att glömma några andra runt i krig. Men jag har ju haft Samuel i flera år tidigare. Han var ju också en av de spelarna som jag tog med mig in, för att han, ja, ni vet ju själva, han är frispråkig.
Ja, det är
han. Han är inte sen att säga vad han tycker och tänker, men i år så tycker jag han har tagit nästa steg där ute. Och han har ju också fått en lite annorlunda roll ju längre säsongen har varit, från att vara en tia, en bra poängspelare, till att vara våran sexa som skyddar och vänder och vrider på motståndarna och hela tiden vill ha bollen. Så att jag hoppas och tror att det inte finns en stopp för honom.
Nej.
som för många av de unga spelarna runt omkring. Men han är ju en av de äldre nu.
Ja, han precis. Är 25. Han är en gammal gubbe.
Ja, ja, ungefär så.
Det är bara att signa Fabbe här också då, så har vi ett riktigt dobblag borta i BP.
Vi får se. Vi får se. Ja, om vi vill ha hårt arbetande spelare, då ska jag ta Fabbe.
Det är verkligen så. Ja. Stort tack, Christer, för att du ville vara med oss denna morgon. Och lycka till nu. Vi hoppas få bjuda in dig innan säsongstart då, igen, för att snacka upp BP.
Absolut. Nu ska vi bara se till att vinna serien också.
Ja, just det. Det är viktigt.
Det är definitivt viktigt. Ja. Vi har pratat om det och vi ska lägga stor vikt på de här matcherna.
Ja, okay.
Nu har de fått vara lediga nu. Får jag skicka något sms till allihopa ut och rör på er då, så att vi åtminstone har en god form om vitt.
Ja, bra. Vilken härlig förmiddag.
Ja, det är underbart.
Eller hur?
Ja, nu känns det kul att börja dagen.
Ja, verkligen. För precis. Några går ju upp nu. Vi har ju varit igång länge. Och vi ska ju snacka upp helgens matcher imorgon då, här i fotbollsmorgon. Och då är du med igen, va, Fabbe?
Ja.
Ja, vad roligt. Ja, halvbra debut, men imorgon är det bättre.
Ja, men det är...
Har du koll på Alper Delmirol i Bayern?
Ja, det är bra. Ja.
Jättebra. Nästa år är det stora ju.
Ja, kanske blir det.
Hoppas vi på.
Ja, fina fötter.
Ja, helvete bra. Mm.
Bra, imorgon alltså tillbaka 7-0. Då är Axel, Fabbe och vem har vi mer vid din sida?
Ja, men vi pratade ju lite om att göra, det är lite årsdagsfokus.
Just det.
Så det är årsdagen på Göteborgs SM-guld 2007.
Ja,
och det är ganska karaktäristiskt lag. Ja.
Senaste gången Göteborg vann SM-guld alltså.
Ja. Mm.
Bra, stort tack för idag. Podden, den släpps ju här om man vill lyssna på oss igen. Släpps ju den här om lite drygt 2 timmar då.
För er sjuka jävlar.
Ja, exakt. Ja, men man kanske vill liksom gå in på detaljer vad Mattiasson sa. Mm. Inte vad du sa, Fabbe.
Nej.
Bra, tack till er i panelen och tack till alla er som har tittat och lyssnat. Vi ses imorgon igen.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.